In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Hej och välkomna ska ni vara till Sillypodden hos Sportbladet. Det här är del 2 för er som har missat att det ligger en del 1 att lyssna på först. Så gå tillbaka och lyssna på del 1 så är ni välkomna tillbaka. Vi kör på med Leicester som gjort sig av med Nigel Pearson som sagt. Och tagit in Claudio Ranieri gör comeback i Premier League på bollen. Blir det succé eller blir det flopp?
Ja, det är ju väldigt, väldigt svårbedömt. 11 år borta från Premier League. Och det är ju lite kul att Leicester efter den störske och ibland arrogante Nigel Pearson nu plockar in den mycket sympatiske Ranieri för att någonstans få lugn och ro på skutan. Väldigt, väldigt svårbedömt ska jag säga. Jag tycker de har gjort intressanta värvningar nu i Okazaki, Hutt och men var det mer de plockade? Minns jag inte det, bara för det. Det var en tredje spelare de plockade i alla fall.
Men den här skandalen som man ändå hade under den här försäsongsturnén, det var en klassisk höll jag på att säga. Det är knappast klassisk rasistorgi nere i Thailand.
Christian Fuchs var det ju såklart, vänsterbacken från Schalke. Mm.
Som stört uppladdningen och får vi väl gissa Sjögren bidrog till att Pearson blev av med jobbet.
Det kan man väl säga, hans son var väl där och hade mer än ett finger med i spelet. De har ursäkt ett osmakligt skämt. Så det var väl skönt att de inte tog Peter Schmeichel som ny tränare också. Det var ju lite snack om att han skulle in och ta hand om sin son Kasper och kanske skicka ut honom i thailändska natten. Jag vet inte vad som hade hänt. Men, men det var ju jävla vidrigt beteende bara som någon slags så här understryker de fördomar som fortfarande finns och många fall fortfarande stämmer mot fotbollsspelare, omklädningsrum och manliga matchkultur.
Mm. Svårt ändå att hämta sig för någonting sånt för Nigel Pearson med tanke på att sonen var inblandad. Så ja, rätt beslut kanske.
Ja, ganska smidigt beslut för klubben. Det är nog bättre för alla om de börjar om. Och man hoppas att hans son nu också fått en rejäl jävla veckaklocka när han inser att han faktiskt har fått sin farsa sparkad.
Så Nigel Pearson verkar ju ha varit lite oense med klubbledningen om just det beslutet att sparka sonen. Mm. Så att det kändes som ohållbart att hålla kvar honom. Och dessutom med den historien han har, det var ganska många snedsteg under förra säsongen, så känns det ju som att de ändå tar ett rimligt och naturligt beslut. Ja. Och det är inte så många faktiskt läste som saknar Nigel Pearson. Gjorde en jättestark vår, men fansen var rätt trötta på hans förehavanden.
Mm. Men en man som inbringade resultat och höll Leicester kvar i Premier League, Ranieri. Ja. Ja.
Du är tveksam här alltså?
Ja, det är jag faktiskt. Jag läste några gamla Mourinho-citat om Ranieri.
Ja,
det var ganska duktig sågning där under tiden de var i Italien tillsammans.
Jo, men det där har ju att göra med att Mourinho tog över efter Ranieri i Chelsea. Och jag menar, Mourinho har ju alltid slaktat sina liksom företrädare och efterträdare. Benitez var ju inte så snäll mot när det gällde Inter. Så att jag skulle nog inte ta kanske Mourinho som den mest objektiva bedömaren eller Ranieri. Hans största problem i hans karriär, Ranieri, det har ju varit att vinna titlar egentligen. Hans största problem har ju kanske inte varit att leda ett lag längre ner och få det att fungera. Så att, jag tror nog att han med hans italienska liksom slipade taktiska hjärna kan få Leicester att fungera ungefär som de gjorde i fjol. Det vill säga, var ett lag som är svårslaget och som hittar sätt att vinna matcher genom att springa mer än andra och kämpa hårdare än andra. Men hans senaste erfarenhet här i grekiska landslaget, det var inte så lyckosamt.
Nej, det kan man lugnt säga.
Sparkade efter 4 matcher, eller vad var det?
Ja, och Grekland missade väl EM just på grund av Ranieri. Så, inte i sitt livs tränarform i alla fall kanske. Men i Italien, Zlatan till Milan, herregud vad de har vräkt på nere i Italien under helgen här, att Zlatan ska vara överens med Milan, och det är liksom bara en tidsfråga innan det händer.
Fast
och,
de vräkt på, där tycker jag vi överdriver också. Det är så här osansad rapportering tyckte jag hela, alltså, nu ska man inte kritisera sina kollegor, men jag gör det ändå. Ja, nej, men det var Gazzetta vräkt ju på utan bara fan, med fyra sidor. Men om man gick till Sky och Di Marzio och de andra så var det lite mer försiktiga tongångar. Det var liksom att han var ett stekat ämne för Milan, men inte att de var överens. Så det var egentligen bara Gazzetta som eldade på. Och sen i nyhetstorkans tider så det brinner ju väldigt lätt på sommaren. Så det brann i svensk press på alla håll i svensk press, kan man säga. Det hette så att Zlatan var klar och så vidare, och det påstod ju inte ens Gazzettan. Och det de skrev om, för de som faktiskt läste den artikeln, är att han ska vara överens med Milan om ett treårskontrakt, men det hänger på att PSG hittar en ersättare. Och det kan dröja ända in i augusti, för de försöker få Cristiano Ronaldo. Och liksom, hänger Zlatans ögon till Milan på att PSG ska få loss Cristiano Ronaldo, då kan vi ju slakta Zlatans ögon till Milan med en gång. Så jag tycker att det var, och ytterligare en detalj, att Gazzetta hade ju samma uppgifter för någon månad sedan. Då hette det också att Zlatan var mer eller mindre överens med Milan. Så att jag förstår inte riktigt den totala hänförelsen som liksom skedde mer eller mindre hela svenska befolkningen att Zlatan skulle vara klar för Milan. För den känslan har jag inte alls.
Intresset från Milan finns ju definitivt.
Absolut. Jag menar,
att de skulle få tillbaka honom. De kan ju inte få någon annan spelare av den digniteten.
Och så är det.
Han trivdes ju väldigt bra i Italien i flera omgångar, och jag tror definitivt att han liksom, skulle han bli utfasad ur PSG, så skulle han ändå se det som okej att få komma tillbaka till Milan och ta upp dem till den nivå där de hör hemma igen. Han skulle kunna se det som ett nytt projekt för sig själv. Men jag håller med om att det är lite för mycket kanske som ska falla på plats för att det ska bli verklighet. Om nu dessutom Cavani ska gå, alltså, då kommer de ju aldrig släppa Zlatan. Såvida de inte får in
Cristiano Ronaldo.
Ja, Ronaldo liksom, och det kommer inte ske. Så att, nej, det är nog lite för mycket som ska gå i lås där. Men det är klart att Milan kommer drömma hela vägen tills fönstret stänger om att de ska kunna hämta in honom.
Och får man någon slags konspirationsteori, så är det ju så att Milan är i desperat behov av god press, bra tugg liksom, kring sitt nya Mr. B-projekt. Och Zlatan är ju bästa vän med Galliani fortfarande och så vidare, så att de kanske hjälper varann lite nu, att Zlatan ger Milan lite goda rubriker, och Milan ger också Zlatan lite goda rubriker, för han ska ju skriva ett nytt kontrakt nästa år, senast nästa sommar, och då är det ju bra för Zlatan om det pratas om honom fortfarande som ett eftertraktat namn. Det är ju ena alternativet. Andra tror jag också, som du säger, att jag tror inte att Zlatan just nu vill gå till Milan, att han vill lämna PSG liksom. Och de som pratar om att han får förlänga sin karriär för han får ett treårskontrakt, jo, men han skulle ju få hälften av lönen, vilket innebär att han då, och liksom, om man skulle spela ut det här PSG-kontraktet då istället, det är klart att han skulle kunna få en tredjedel av den lönen året efter det, så det är ju bara skitsnack också. Det enda andra alternativet är ju, som du säger, att PSG inte vill ha kvar Zlatan och håller på att fasa ut honom, och det känns fullt naturligt skulle jag säga, för att han är ju en så stor spelare, så det är svårt att ha kvar honom om man ska ta in en ny anfallare och sätta honom på bänken. Det är ju en ohållbar situation, han också den lönen, så att ska de ersätta honom behöver de bli av någon.
Men jag blev väldigt förvånad också när jag snackade treårskontrakt med Zlatan. Jag har ju aldrig fått uppfattningen om att han vill spela så länge. Jag har ju rätt länge känt att USA är hans liksom arena där han kommer att liksom trappa ner karriären, och att han då skulle skriva treårskontrakt i en Serie A-klubb.
Nej, jag tror också USA, men det känns som han sa det för omkring 2 år sedan, tror jag också det var hans tanke att spela ut PSG-kontraktet och sen gå till USA. Men det känns som nu när man liksom, det han sagt på senare på landslagspresskonferenser annars, då är det så här, ja, jag vet inte om EM är sista, vi får se om det är sista med landslag, kanske fortsätter efter det, han är öppna för det. Och ska han fortsätta landslaget, det tror jag inte han kommer göra i USA liksom. För det, vi vet att när svenska spelare i USA flugit hem till landslagsläger, de liksom fått tugga sömntabletter för att kunna ställa om till tidszon och annat, så det tror jag inte han är intresserad av.
Men med den grejen som sker borta i MLS nu med liksom att de lockar större och större namn, och fler stora namn, inte bara ett utan flera, då kan man ju se liksom att det skulle kanske vara en attraktiv arena även för Zlatans del, inte bara för MLS.
Ja, jag tror fortfarande att han är intresserad av USA, men min känsla det senaste året i alla fall är att han kanske tycker att han har mer i sig innan han drar till USA. Att han kanske vill göra 1-2 säsonger till i Europa innan. Sen får man ju se, alltså, Milan måste ju fortfarande bli en attraktiv klubb. Jag tror inte han vill spela ett mittenlag. Alltså, jag tycker de ska göra mer med sitt projekt också. Det tror jag också han vill se innan det. Verkligen ta fart. Men att han vill vara kvar i PSG då, det känns solklart tycker jag.
För Milan, med de värvningarna de har gjort som ändå har varit ganska spännande, det känns ju i dagsläget som ett lag som ska vara uppe och slåss om Champions League-platserna igen. Men hos mig så känns det liksom, pilla in Zlatan där också, så har du helt plötsligt Milan som kommer ge Juventus en match också. Så pass viktig
är han. Det behövs ju en mittback av riktigt hög klass. Och det snackas om Abdenour där från Monaco, såg jag. Och det känns väl som en sån, alltså, bra mittback som Milan ska vara väldigt, väldigt nöjd om man får ombord. Och då känns de ju väldigt, väldigt intressanta, ja.
Mm. Men jag tror inte de slåss med Juventus ändå. Det känns ju som att man bit kvar dit.
Jag tror inte att de fäller dem, men jag tror absolut att de kan vara upp och hota nu i alla fall. Mm. Jag tror att Juventus blir sämre. Jag tror att Milan blir bättre. Och då blir kanske inte det där avståndet så stort ändå.
Jag vill plocka upp den där tråden om landslaget och Zlatan lite grann också. Spelar han VM i Ryssland 2018?
Alltså jag tror inte att det är uteslutet, jag tror inte det. Jag tror att det bästa för landslaget hade varit nästan vart om han inte gjorde det. Så att vi nu får växla in någon slags U21-generation och kanske få växla ut det här laget som faktiskt är för gammalt. Vi måste ju börja med generationsskiften, annars kommer vi sitta med ett gäng 33-åringar liksom. Och det är lika bra att börja med en gång, tycker jag. Men jag tror att hans huvud tror jag inte att det är uteslutet längre. Jag tror han trodde EM var sista, men jag tror faktiskt, alltså känslan är ju att det har hänt något, att han faktiskt vill fortsätta. Och han har ju verkligen inte ha några som helst planer på att sluta i landslaget.
Nej, och fransk press har ju rapporterat om att han vill inte bara spela ut PSG-kontraktet, han vill ha ett år till.
Ja, och man såg också, nu har han ju uppenbarligen förlängt sitt skokontrakt, för att han spelar ju med sina Nike-skor igen. Och när han tackade nej till det förra budet så heter det ju att Nike bara vill ge han ett år till. Och att han vill ha tre år där också, tror jag. Och det är klart han hade kunnat få ett nytt jätteskokontrakt om han drog till USA då liksom. Det hade inte varit någon snack om den saken, för då blir han en helt annan sorts marknadsspelare. Men det känns som han skrev ett nytt, ja, men europeiskt skokontrakt så att säga. Så jag tror också att han kommer köra på och kanske VM ändå.
Men det blir ingen Premier League för Zlatan, va?
Nej, det har han själv utslutit. Tror inte en sekund på.
Nej, det tåget har tyvärr gått. Det hade ju varit otroligt spännande att få se han där någon gång. Men chansen har minskat för varje år som har gått. Och att någon skulle plocka över den lönen för en anfallare i den åldern, nej.
Han verkar inte intresserad heller.
Och han själv tror jag inte heller vill gå. Jag tror att han kanske hade kunnat tänka sig gå när han stod på topp liksom, ja. Och liksom gå dit och testa sig då, men inte nu.
Då kom Barca istället, och det kan man ju förstå om han valde det.
Det kan man verkligen göra.
En annan svensk som har lite Italien-kopplande nu för tiden är Oskar Hiljemark, som är klar för Palermo. Ja, ännu en U21-hjälte som är klar för nya äventyr.
Han fick ju tröja nummer 10 nu också. Det är ju helt jävla galet. Så att det visar ju att de ändå tror på honom. Men vi pratar lite här, jag och Kalle, i pausen mellan avsnitt 1 och avsnitt 2. Den historiska pausen som aldrig tidigare har skett. Att det är ju så här, det känns som de övervärderar de svenska spelarna nu för att det svenska laget var så jävla bra. För att vi var ju, i EM gjorde vi allt som ett lag. Håkan Eriksson förberedde ju allt extremt taktiskt. Spelarna sprang ut som spydde liksom. John Guidetti gjorde ju inget annat än sprang. Han liksom fick ju inte ut så mycket av sin förmåga egentligen. Men bara för att det gick så jäkla bra för laget då, så värderar spelarna så otroligt högt individuellt. Hiljemark var ju
bra för svensk fotboll.
Jättebra för svensk fotboll på ett sätt. Dåligt för svensk fotboll om det nu blir ett gäng bänkspelare. Som resultatet blir. Men Hiljemark var ju petad i PSV under våren liksom. Helt plötsligt fann tröja nummer 10 Palermo. Det hade han ju inte fått om vi hade liksom inte, ja, om Tibbling inte hade gjort det där målet mot Portugal eller vi hade åkt hem. Då hade Hiljemark inte stått med tröja nummer 10 då.
Nej.
Vem blir nästa U21-spelare och göra flytt till större breddgrader?
Jag tycker att Lewicki förtjänar den flytten, med tanke på hur bra han var och så pass
är
intressant
inte för begränsad.
Ändå. Nej, men jag tycker att springer man så pass mycket som han gör, då har man en spetsegenskap som ändå kommer göra nytta i väldigt, väldigt många lag. Så jag tycker att han förtjänar att få den chansen, och jag tror att han kan kanske få en flytt till en sån där mellanliga här innan fönstret stänger. Jag tycker han förtjänar den.
Ja. Sen Augustinsson, bensinmacken, han är ju, jag tycker han tveklöst har högst potential i laget. Han kommer ju gå till en större klubb, om inte nu som ett år.
Han känns väl den som ligger närmast kanske, med tanke på att det är han det ryktas mest om också.
Ja, men också han har ju någonstans kommit längst, känns det som, i sin utveckling. Det är ju en färdig fotbollsspelare, både offensivt och defensivt. Där har du ju inte en råtalang, utan det är faktiskt en spelare du kan peta in i ett lag.
Milosevic?
Ja, det är konstigt. Jag tycker också, vi var inne på det lite i förra podden, att det känns som turkisk press gillar att skriva om spelare. Liksom. Det är väldigt, väldigt mycket fina uppgifter om fina turkiska spelare för väldigt många miljoner, utan att det alltid händer så mycket. Och han spelar knappt en match. Liksom. Alltså, det är svårt att se att någon skulle gå in så tungt nu, även om han imponerade såklart.
Nej, det är ju mångmiljonbud från Premier League och allt, om man ska tro turkisk press.
Serie A, La Liga och alla lägger bud.
Nej, turkisk press kan faktiskt vara de största gangsterna i Europa.
Det känns så. Ja, men alltså, Zlatan har ju varit klar för turkiska klubbar ett par gånger. Ja. Och Ronaldo har väl ryktat dit och Messi ska ha varit intresserad någon gång. Och liksom, de kör bara.
Ja, det är inga hängslen eller livrem på de redaktionerna.
Men det kanske är den självbilden, de har det självförtroendet. Det är
Sen är en intressant detalj för mig som sitter och scannar rykten över Europa varje morgon är Levicki, som du är inne på, Kalle, kopplas inte upp med någon klubb överhuvudtaget. Vilket
tyst.
Är helt bizarr, tycker jag.
Ja, det är lite märkligt faktiskt. Jag trodde att det skulle vara en stridström av rykten direkt efter det, men det var ju inte ens det då.
Nej.
Så att, nej, det är lite märkligt.
Nej, och pratar du med engelska journalister eller spanska journalister, så är ju liksom det är den spelaren i Sverige som var bäst, och han hade mycket väl kunnat bli turneringens bästa spelare. Men i tidningarna, knäpptyst. Ingen vill ha Levicki tydligen.
Nej, men jag undrar också om man kanske, alltså, det är inte så hett att jaga den typen. Han är ändå en ganska begränsad fotbollsspelare. Så Hiljemark är ju en mer box-to-box-spelare, har ett större register och ett offensiv kraft också. Hiljemark är ju en defensiv terrier, liksom, en gammal mittback som nu spelar defensiv mittfältare. Det kanske inte är så intressant ändå att liksom köpa loss den typen av spelare.
Mm. En spelare som har blivit köpt är John Guidetti.
Nej, det var fel.
Köpt. Nej, han är i Bosman. Herregud, fan, den övergången.
Gick du bort dig?
Bedrövligt.
Du var ändå där, för fan.
Ja, jag vet, det är för dåligt. Jag som älskar mina övergångar. Men ja, John Guidetti har skrivit på kontrakt i alla fall med Celta Vigo. Och det var ju, känns ju hos mig som en jättebra övergång. Hur känns den hos herrarna?
Nej, det känns väl nästan som att alla är överens om att det här är ett rimligt och bra och klokt klubbval för John. För att det sista man ville var ju att han skulle få storhetsvansinne och gå till en för bra klubb och hamna på bänken igen. Och efter den historien han har nu de senaste åren, så det viktigaste för han är ju att få trygghet och spela matcher nu. Och verkligen etablera sig i ett A-lag och kunna liksom göra avtryck igen. Liksom ett lag i La Liga, superbra liga, miljö där han kommer inte vara kanske supergiven som starter, men han kommer att få sina matcher och han har alla chanser att etablera sig som startspelare bara han levererar. Jag kan inte tänka mig att han kan göra så mycket bättre flytt om man bara tittar på det rent liksom krasst. Så jag tycker att han gör helt rätt nu till att bortse från större pengar och gå till ett Celta Vigo där han får mäta sig med de riktigt, riktigt stora i den ligan. Så att nej, det känns väldigt, väldigt bra.
Jag var rädd för två saker. Dels det här att han skulle ta en för stor klubb, och det andra att han skulle ta en mindre klubb och försöka använda dem som en karriärsprång och skriva ett ettårskontrakt eller ett tvåårskontrakt och försöka liksom utnyttja dem på det sättet. Nu skrev han 5 år, och det här är liksom, det är första gången vi kommer se John Guidetti i en klubb som faktiskt vill satsa på honom. För City ville ju, men där platsade ju inte. Sen var han ju utlånad till Feyenoord. Alltså hade han inte gjort mål, hade de fasat bort honom ganska snabbt. Sen var han utlånad till Celtic. De sket ju fullständigt i hans framtid så fort han sa Stoke. Ja, alla de struntade i hans utveckling. För de visste liksom att han kommer inte vara vår spelare. När han gjorde det klart för Celtic fick han inte att spela där. Nu kommer ju Celta Vigo göra allt för att John Guidetti ska bli en så bra fotbollsspelare som möjligt. För att de har hans lönepost i 5 år. De har liksom tagit på sig det ansvaret. Det är ju deras största intresse just nu, att han ska bli så bra som möjligt. Det är ju första gången vi får se det. Så det är ju helt resting.
Ja, ett eller två år är vad jag hör att Celta Vigo hoppas att de har dem. Sen ska han ha exploderat och bli såld för mycket pengar.
Det är intressant att se hans spelstil också. Man får utväxling för den spelstil han har i La Liga. Jag tror att han med sin fysik och sin liksom löpkapacitet kommer och det där, alltså då menar jag inte kanske snabbheten utan mer att han löper på allt. Att det kommer att ge honom ett visst antal mål.
Han är inte så spansk liksom.
Nej, han är inte så spansk. Han kommer sticka ut i den ligan. Och Jag tror att han kommer peta in sina bollar.
Mm. Ja, det är ju vad det heter från officiellt håll också. Att han ska vara i boxen och så ska resten av spelarna i offensiva linjen se till att ge honom bollen så han kan göra mål. Vilket låter ganska lovande.
Alltså de fick ju behålla sin skyttekung där tyvärr. Han var ju på väg bort. Men
Larivej,
men det känns inte som Guidetti var hans direkta ersättare. Liksom.
Nej, till att börja med så är ju löneposten på Guidetti mycket större. Och, alltså om Larivej skulle bli kvar, vilket jag också hör, kommer inte bli. Förmodligen kommer han flytta till Dubai istället. Så det ska inte vara någon fara.
Men du var ju Vigo, du får ju berätta. Vad togs han emot som en stjärna? Liksom? Hur var vibbarna?
Jag tog en bild där på läktaren.
Du tog en metas. Selfie tog du?
Ja, det tog jag också. Men jag fick ju stå och vänta ett tag. Det var ju 500 autografer där som skulle skrivas. Men nej, det var ganska bra med folk. Eller 500 personer ungefär så på presentationen. Och jag hörde mig för lite grann där nere med journalisten om det var bra eller dåligt. Och då jämför de med Aspas. Då var, när han presenterades här nyligen, då var det 1000 personer. Så.
Ja, det är ju bra då.
Och sen var de också inne på det liksom. Sportchefen erkände att 500 är det var inte det vi siktade på. Men han motiverar också med att det är söndag. Ja, folk var på stranden vid den här tiden. Det var ju 11 på en söndag. Spanjorerna vill vara på playan då.
Ja. De var inte vakna då ens.
Nej, så 500 var en bra siffra under omständigheterna. Det var bra.
Ja, men häftigt alltså att vi gör en sån presentation. Det var jag lite förvånad. Jag trodde inte att han skulle få det ens. Liksom, för det är förvånande tycker jag.
Nej, men som vi har skrivit om där tidigare också. Att Celta var på honom redan 2012. Och fansen var också medvetna om det. Vilket sportchefen betonar också. Att liksom, de har velat ha honom länge och fansen har vetat om det. Så det har varit liksom en hype som har hunnit bygga upp. Och liksom kulminera med ursäkt i EM-guldet där och så kommer han. Så. Nej, de är väldigt förhoppningsfulla inför säsongen. Han kommer få stort förtroende, han kommer ju göra debut kanske redan i helgen här eller i början av nästa vecka när de är på försäsongsläge. Så nej, det kan bli bra.
Ja, det blir kul. Ja, det är till länktips då. Googla TV:s presentation för Bocca i natt.
Han var inte riktigt på samma nivå.
Inte riktigt på samma nivå, men
där tog han emot som messias.
Mm.
Men jag tycker det är superroligt med att La Liga någonstans också blir lite hetare i Sverige. Absolut. För det förtjänar den att bli. Alltså det är en otroligt bra liga som jag själv följer med stort intresse. Och det har ju blivit det där liksom att här i Sverige så heter det bara att det är bara de stora som är intressanta. Men nu blir det ju väldigt många blickar som kommer att riktas även mot mittenregionen i tabellen. Och det känns jävligt kul.
Och sen är ju Atletico i kul och de fortsätter ju värva smart. Sen har Valencia med sitt projekt så att det börjar ju breddas igen.
Absolut.
Också. Det är en liga på gång.
Ja, det är en annan intressant aspekt i det hela också att Celta Vigo är en klubb som i Spanien är ansedd väldigt mycket som en språngbräda, som en jättebra förädlare av talang. Och just Valencia och Atletico Madrid värvar ofta, nästan varje fönster från Celta Vigo, en eller två spelare. Och Sevilla också för den delen. Barcelona gillar att låna ut spelare till Celta Vigo. Så, alltså väldigt bra anseende. Så vem vet, det kanske blir Atletico Madrid för John Guidetti härnäst. Om vi stannar i Madrid, Real Madrid, Iker Casillas, vad håller de på med? Vad håller Florentino Pérez på med? Hur skandalöst är den här behandlingen?
Jag tycker det smutsigaste är ju när Pérez sitter på podiet bredvid Casillas och säger att vi var skyldiga Iker Casillas och låta honom lämna nu när han bad om det liksom. Och han har ägnat 3-4 år åt att bara liksom putta ut honom i dörren. Så att det är ju riktigt jävla smutsigt. Och där är väl också Mourinho lite ansvar kan jag tycka, som var den som liksom började ifrågasätta Casillas som första målvakt och vände fansen emot honom och liksom kände som han också hade någon agenda och faktiskt förgifta Iker Casillas rykte där för att han gick i maktkamp mot honom. Så det är riktigt smutsigt. Xavi var ute nu och rasade också, tyckte att det var en ovärdig behandling och det tycker jag verkligen också att det är.
Mm. Alltså, jag är ju av den där åsikten att alltså, spelarna utnyttjar klubbarna i princip alla fall och då har inte klubbarna så mycket skyldighet gentemot spelare. Men är man Iker Casillas så har spelat i Real Madrid i 100 år och är den ikonen som han är och har varit och har gett så mycket, då är det klart att man förtjänar en mer respektfull behandling än det här.
Och han har ju hållit käften under den här processen också. Han har ju skött det snyggt hela tiden.
Så är det ju. Sen har han ju det är så svårt att bedöma som utomstående, så man får förlita sig, försöka liksom lägga pusslet själv. Men jag kan ana att Iker Casillas under de senaste åren kanske inte har varit så professionell i alla sammanhang. Det ryktades ju där, men det är ju också, det är ju under Mourinho-tiden är tillbaka på där han var lite oprofessionell under träning och sådär.
Ja, men han gick väl en tydlig maktkamp också, han och Ramos på ena laget och sen Mourinho på andra, där de liksom ändå försökte få ut honom.
Precis, och då kan ju de här uppgifterna från mig komma från Mourinho, då kan man ju liksom, då måste man ju värdera dem också.
Absolut, så är det, men det fanns ju en spänning där, den kan vi ju enas om.
Men det är klart att det är tråkigt att en sån klubb kan få gå ut genom bakdörren på det här sättet, det är klart.
Och när de ska ändå liksom skyla över och ge någon slags avtackning och PR ska sitta och liksom tycka att det är sorgligt och låtsas det är där det blir riktigt jävla osmakligt alltså.
Har Pérez gjort sitt som president i Real Madrid?
Nej, Pérez kommer köra på. Pérez har, han är duktig ändå, han är en populist liksom. Han gör de här värvningarna som fansen tycker är helt fantastiska. Han levererar Champions League-titlar med ena Mellorum. Nu får man ju fråga sig hur bra han är på att leverera ligatitlar, för det är facit de senaste 7-8 åren är fullständigt uselt, de har väl ändå. Så att, men han kommer nog sitta kvar. Det känns ju inte som det finns någon så tydlig utmanare som det finns i Barcelona till exempel. Men just behandlingen av Casillas måste ju ifrågasättas. Om de gör sig om med Ramos också, så undrar man var klubbidentiteten är på väg någonstans. Nu pratas det om att han ska bli kapten istället, vilket känns som det givna valet. Men frågan är hur nöjd han också är med behandlingen av Casillas, som ju var en av hans liksom anförtrodda. Och
det kändes som någon vecka sedan här som att Ramos verkligen, verkligen ville bort själv.
Ja, men det kan ju varit en protest också mot allt som sker nu och Casillas behandlingen. För det känns ju som att han var ju med Casillas. De var ju de två mot världen som var i form av Mourinho då. Så att, men gör Madrid någonting smart nu, så räddar de ju det som räddas kan, och ger Ramos det han vill ha och liksom se till att bära någon slags klubbidentitet vidare genom honom, för annars blir det fan tunt där.
Ja, det är inte bara Casillas som har behandlats tvivelaktigt. Mesut Özil, Ramos kanske bästa vän i fotbollsvärlden, visades ju också dörren. Så...
Men där kan jag känna att det kan man väl, där är lite som Kalle inne på också, spelarna utnyttjar klubbar, alltså det är ju ett helt annat öde, där är liksom äta eller ätas. Men just de här få klubbikonerna som finns kvar, som ändå är beredda att göra så mycket för sin klubb och ha klubben i sitt hjärta, de måste man ju vårda extra väl då när det är en sån värld, för det är de som blir så värdefulla.
Är han värd en avtackningsmatch, en hyllningsmatch?
Alltså jag fattar inte det här med hyllningsmatcher, inte om du lämnar, alltså om de gör sig av med honom, liksom puttar ut honom genom dörren, ska jag göra en avtackningsmatch då för att han var bra tidigare? Det känns ju så jävla konstigt. Jag tror han också, det kanske blir det, men det måste vara konstigt för honom att gå ut också inför fansen som liksom buat ut honom, inför en president som ska stå på sin VIP-hylla och applådera honom då, som han vet liksom har gjort sig av med honom. Ska hans morsa stå där och vara arg också liksom och titta på, hur fan ska det gå till?
Ja, det var min följdfråga faktiskt, om publiken hade buat ut honom under den matchen också.
det hade fan hedrat dem, de var fan konsekventa.
Ja, faktiskt. Men klubbvalet Porto, lite grann från ingenstans.
Ja, lite från ingenstans.
Inget USA här, inte inget Dubai, tack och lov, ingen Qatar, men Porto.
Ja, men kul, det är väl lite samma livsstil, samma klimat. Han kan finna sig till rätta ganska bra där, han får spela inför helt fantastiska fans. Han får en lagom sportslig utmaning, får man säga. Alltså om han skulle åka till, jag vet, Göran Victor Valdés nu, hade ju varit ett tråkigt slut på karriären också. Så att jag tycker att det känns som rätt kul va.
Men det är inte så många som kan ta över lönen nu. Liksom, nu vet jag inte vad det blir för typ av lösning där med den där jättelönen.
Real får väl köpa ut en del i alla fall, får man väl tänka sig.
Det verkade som att det blev något sånt.
Nej, men roligt. Det är kul med spelare som faktiskt värderar någonting annat också. För han hade ju kunnat dra till USA som en stjärna såklart. Han hade ju kunnat bli någon slags ny spelare i någon Premier League-klubb som den ska kriga honom plats. Men värdigt slut, trots allt.
Ja, och de kanske får en ny målvakt att bua ut i Victor Valdes då, om agenten lyckas få honom till Real Madrid så att säga. Barcelona, Arda Turan är ju, har ju varit en liten het potatis, värvas när Barcelona har värvningsförbud och får inte spela förrän i januari.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store.
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Speciell situation alltså. Till en början så trodde man ju kanske att han skulle lånas ut ett halvår och få spela fotboll. Men det stänger han själv dörren till. Vad tycker vi om det beslutet?
Ja, ska han etablera sig i Barcelona så känns det ju idiotiskt att åka till Turkiet och spela ett halvår, kan jag tycka. Alltså, då är det ju bättre att spela sig in i laget ändå. För så mycket tror jag inte att du förlorar på om du missar matcher under den perioden så länge du håller träningen igång. Han kommer ju få reservlagsmatcher och annat, så någon slags matchtempo får han väl. Men det är hela det här transferförbudet, alltså när Barcelona överklagar först också, han om vi fyller på rejält, så har man räknat totalt under deras transferförbud, så har de värvat 10 spelare liksom. Så det blev ju helt verkningslöst bara.
Men jag sätter ändå ett frågetecken kring det där, att de gör ändå den här övergången nu, att han själv går med på att göra den här övergången nu. Alltså, kunde inte han själv ha tryckt på då på att ja, vi väntar till januari? Varför inte? Alltså varför ska han själv gå nu och sen springa runt och bara träna ett halvår?
Jo, men hellre kvar i sin gamla miljö och håller med om det hade varit smart. Men att byta till ytterligare en ny miljö och spela in sig där ett halvår och sen tillbaka igen, det hade jag tyckt var konstigt. Men jag håller med, jag förstår inte riktigt desperationen där heller.
Pep Guardiola, Bayern München, vi snuddade väl lite grann tidigare, men om vi kollar på den truppen som han tog över, som hade vunnit trippen, och så kollar vi på den idag, Schweinsteiger lämnat. Han kommer inte få det enklare framöver och liksom bevisa att han är rätt man för Bayern, att han var rätt man efter Heinkes.
Nej, han måste ju vinna. Det är ju det enda sättet han kan bevisa det på. Alltså, Bayern står ju inför lite halvlurigt läge nu, för deras två viktigaste spelare, Robben Ribéry, har ju blivit till åren, och det är inte helt enkelt för dem att bara ersätta dem. De försökte med Shaqiri, men vad slutade det med? Nej, med att han lämnade. Jag skulle säga att det är ett halvlurigt läge för Guardiola nu. De kommer ju förmodligen vinna ligan, men
förmodligen, det var totalt.
Ja, men de kommer ju vinna ligan och, sen handlar det ju om hur långt de går i Champions League, och där är ju nästan så att en semifinal är inte bra nog.
Nej, och alltså, vi pratade ju om att han gillar att föryngra. Han har ju föryngrat sitt mittfält ändå och sådär. Men på de avgörande positionerna, när Robben och Ribéry försvann, då var de ju fullständigt liksom spetslösa. Fanns ju inga vapen alls kvar i det laget. Det har han ju sagt själv också, att han behöver folk som utmanar från kanterna framförallt. Och det har han ju inte levererat nu i sommar heller. Så går de in i säsongen med de två som enda vapen där igen, då känns det ju Champions League väldigt, väldigt långt bort.
Kan vi också ta och stänga dörren för alltid för det här Thomas Müller-ryktet till United? Det finns väl inte en chans att han lämnar Bayern?
Det känns ju konstigt. Skulle de förhandla klart Schweinsteiger, ska de ringa upp igen och få loss Thomas Müller eller Lewandowski också, som vi pratade om tidigare. Det känns väldigt, väldigt konstigt. Det känns som Bayern också borde från presidenthåll och annat faktiskt hålla kvar i de har nu.
Ikonerna.
Ja, ikonerna. Müller, Alaba. Och de här innan, de här Höjbjerg, och de är tillräckligt bra för att komma in. För det är generationen under, det är inte så att de riktigt knackar på dörren ännu.
Och skulle Müller verkligen ha en plats i United? Alltså, det är klart han skulle platsa. Men alltså, de har ju ett överflöd idag av offensiva mittfältare. Var ska han in någonstans? Alltså, det är inte där United ska lägga sin kraft.
Mina herrar, vi har fått rekord mycket frågor, och det är väl kanske förståeligt med tanke på vad som har hänt de senaste dagarna. Så det kommer att svaras på mycket läsarfrågor. Gör er redo. Vi börjar med The Swedish Gunner som frågar: behöver Arsenal verkligen en ny defensiv mittfältare?
Alltså, jag hade ju gärna sett en bra defensiv mittfältare bredvid Coquelin. Alltså, så att de två hade kunnat slåss om en plats på det där mittfältet. Men Arsenal förlängde ju med Arteta, och då blev ju det väldigt trångt där. Alltså, då är det ju som att Arsene Wenger har sagt till truppen och omvärlden att Coquelin är tillräckligt bra för att vara första val här. Vi värvar ingen på den positionen. Annars hade jag tyckt att Schneiderlin var perfekt för Arsenal att köpa in till den truppsammansättningen de hade haft. Då hade de ju dessutom haft bättre täckning om Coquelin skulle bryta benet här liksom i augusti. Jag tycker inte att Arteta är tillräckligt bra för Arsenal då att stå som första val under en längre period.
Nej, hur surt är det för Arsenal-fansen att missa om Schneiderlin?
Ja, de var väl ute efter honom förra fönstret, kan man väl vara säker på, men det känns ju inte som
de ryckte i början av den här fönstret också, tror
ja,
inte det?
Ja, jag vet inte fan, det känns, så vad blev de ju brädade rätt snabbt, känns det som. Mm. Jag tror också att det är svårt när United går in just nu med det de har på gång, så är det nog inte helt lätt att konkurrera.
Kvittraren undrar, vad måste City plocka in mer än Sterling för att konkurrera om titeln?
Alltså måste jag komplement till Aguero, det saknade de i förra året. Okej att de har tagit in anfallsalternativ, men det, de måste ju ha mer kvalitet där, känns det som. Och sen tycker jag också att Nasri måste ersättas, han bidrar inte så mycket längre. Jag tycker Yaya Touré måste ersättas.
Nasri har ju ersatts nu med Sterling, kan man
jo,
säga.
Jo, men, ja.
Men sen är det ju...
Det är Sterling den spelaren som lyfter dem till en ligatitel, det är jag tveksam till om han fortfarande. Han får man nog ge ett par år, tror jag.
Mm. Nej, sen är det ju en försvarare av toppklass, om nu inte Mangala tänker utvecklas till den där försvararen som många hoppades att han skulle bli. Men det är intressant tycker jag, om vi är inne på City, också nämna med att Roma rycker i Dzeko, så har de fått prislappen på honom som ska vara 30 miljoner euro. Höll på att ramla av stolen när jag läste av det. Det är ju groteskt. De hade hoppats på 18 själva, och det känns väl rimligt då kanske. Mm. Men 30, det säger väl någonting om hur sjukt det blir.
Övervärderar han sin trupp nu, eller de sin trupp? För att jag tycker också, alltså Touré tycker jag fortfarande är bra, men han var ju så viktig i den rollen han hade, att han liksom, det känns inte som han bär den rollen längre. Och liksom, då måste de ersätta honom en bättre, eller tänka om där också liksom. Men ja, de ligger kvar.
Adam Eriksson skriver, först och främst, var snälla och döda ryktet om Gaetan till United.
Ja, det kan vi döda. Ja. Det har vi dödat. Mm.
Därefter, vilken anfallare skulle passa bäst i United?
Ja, de som är rimliga, realistiska och som...
Säg inte Benzema. Du får inte det.
Så är det ju Cavani. Det är ju liksom... jag tror att...
Men är han rimlig då? Alltså, för PSG, varför skulle de sälja Cavani?
Nej, men vi var ju inne på det. Ja. Alltså, ja, men av de som överhuvudtaget är...
Men jag tror också det är så lätt namn att plocka upp, för att man ser fortfarande PSG som en mindre klubb liksom. Men PSG gör ju inte det själva, och de lönerna de ligger på där, det är ingen lätt värvning att göra så. Och om de då ska ersätta Zlatan också, ska de släppa Cavani också och försöka stå där med ett jättehål, och Lavezzi vill de ju inte ha kvar heller liksom.
Alltså, ja, då kanske det är en Lavezzi då som är...
Ja, det är ju mer realistiskt i så fall, för han känns det som de vill fasa ut, framförallt om de vill in Di Maria, så känns det som Lavezzi.
Då skulle i så fall United ha kvar Rooney som första forward, och så har Lavezzi bakom. Ja, känns väl kanske rimligt då.
Mm. Ja, alltså hade jag varit United-supporter så... Men det är för att jag börjar luta mer och mer om att Cavani liksom är lite grann av en bluff, och Lavezzi jobbar hårt, sumpar lite grann, men jobbar väldigt hårt. Det är ju Cavani också för den delen, men nej, jag börjar tröttna på Cavani.
Ja, okay.
Max Svensson skriver, är Mourinho nöjd med laget som han har det nu, eller vill slash behöver han ha dit något mer?
Ja, vi var inne lite på det. Jag tror han sitter ganska lugnt och tryggt i båten med att han har en väldigt, väldigt bra trupp, och det är liksom, det är inte så många positioner han behöver förbättra, men det är klart att han skulle behöva bredda på någon spelare. Mm. Och det är klart att skulle Bale bli tillgänglig så att de skulle kunna spela han som tia, så är det en spelare som kanske skulle förstärka då Chelsea startelva. Det finns inte så många sådana spelare.
Men det finns ju inte så mycket som talar för att Bale, ett, skulle bli tillgängligt, två, skulle ge upp realdrömmen redan nu.
Nej, jag tror han blir kvar något år till. Men, ja, det man vet
jag
aldrig.
Men jag tror han är så han har varit så sugen på Real. Alltså, han klär ju ut sig till någon jävla superprimadonna nu också. Liksom. Så att han har ju verkligen köpt den drömmen rakt av. Det känns så svårt att han skulle ge upp det redan.
Mm. Anders Magnusson skriver, är Lacazette lösningen på Arsenals anfallsproblem? Samt skulle han klara spelet i Premier League?
Jag tycker inte att han är den strikern som Arsenal behöver. Inte den som bär en anfallslinje som ensam forward. Däremot så är han ju tillräckligt bra för att spela i Arsenal som winger eller så. Mm. Det är han. Men jag tycker inte han är lösningen för Arsenal.
Han kan bli lösningen för Arsenal
men
ändå.
Som du sa, så kanske det är så att det slutar med det.
Mm. Här är en rolig fråga från David Sjörling. Han skriver, ett byte av Mario Gomez och Balotelli har cirkulerat i media den senaste tiden. Vilka vinner slash förlorar på det?
De som får Balotelli förlorar förmodligen.
Ojojoj, galet.
Ja, jag håller med. Så är det. Vart den än går just nu så. Mm.
Mario Gomez som jag trodde på otroligt mycket när han gjorde flytten till
Fiorentina. Det har varit så mycket rykten kring Balotelli den här sommaren.
Det är ganska tyst.
Ja, kan det bero på att det är ingen som riktigt vågar ta honom?
Raiola inte ens ut och elda på. Så att, han är nog oflyttbar nu trots att han är liksom...
Som jag sa, så efter, ja, men redan i vintras när man märkte var det skulle barka, så det var intressant att se vilken klubb som tar honom nästa gång.
Och
det
är liksom Sampdoria nästa.
En klubb i franska andra ligan eller vad det är liksom. Jag är imponerad av den klubben som vågar ta honom. Permanent transfer alltså. Permanent transfer. Mm.
Du har gett upphoppet lite grann på Balotelli.
Ja, det har jag gjort. Mm.
Johannes Ternström, hur stor skulle prestigeförlusten vara för United att släppa Di Maria?
Det beror på vad de får pengar.
Ja, alltså får de en stor ekonomisk förlust så är det en superdålig affär. Får de tillbaks, ja, inte alla sina pengar lär de inte få, men en stor del av dem och slipper den här lönen, så kan det vara en bra affär till och med. Mm. Om de inte ser honom liksom som den stjärnspelare som han värvades för, då är det ju bättre att sälja honom. Då är det ju ingen större prestigeförlust. Det hade varit en prestigeförlust om han liksom bråkar sig bort. Men om det är United som tar beslutet så ser inte det som någon prestigeförlust.
Men då kommer han ju såklart gå till historien som en av de sämsta värvningarna utifrån sin prislapp.
Så, ja, men beroende på hur mycket de får för honom. Får de tillbaka pengarna så är han ju en 0-0 liksom. Han kommer in, det funkar inte riktigt, de fick ändå tillbaka. Då tycker inte jag man kan säga det. Men om de skickar rea bort honom, absolut. Då var det en usel värvning. Han var en svindyr värvning. Det var ju ett överpris från början, men det var också en desperat situation.
Behöver inte vara en prestigeförlust med andra ord. Peter Rodén skriver: ta gärna upp Monaco och deras nya projekt. Och det är den frågan jag gillar, i och med att vi har glömt att nämna El Charavi som är klar nu för Monaco, som fortsätter att rösta lite grann under radarn där och kan bli superspännande.
Ja, alltså det är kul att de återigen då har börjat liksom få lite luft under vingarna. Nu släpper de ju för sig Karaskova. Gick inte an.
Och Kondogbia.
Ja, Kondogbia också.
Men de har växlat ner en nivå liksom sen skilsmässan. Innan var det ju Falcao och det var Porto-dubblar och grejer. Nu känns det som ett mer realistiskt projekt liksom. Samtidigt så är det ju fortfarande fullständigt orealistiskt, för att det är ingen som tittar på matcherna.
Nej.
De är liksom mittenlag i allsvenska
publikmässigt. De måste ju prenumerera på Champions League-spel för att få det att gå ihop då. Och dra intäkterna
därifrån. Det är en vidrig fotbollsutveckling om det går att driva en fotbollsklubb utan publik. Mm. Då blir man ju rädd på riktigt liksom.
Men det har ju gått hittills.
Ja, det har gått, fast det gick ju för att han täckte förlusterna. Sen kom ju FFP-straffet. Men nu kommer ju det försvinna och hela FFP lär väl braka samman så småningom, känns det som. Det luftslottet, det var hela tiden. Men man blir ju orolig om det blir en sån tv-produkt eller fotbollen. Att liksom din publik är så oviktig så att du behöver inte ens bry dig om att fylla arenan. Utan att det räcker liksom med tv-intäkter och prispengar. För då undrar man ju för vem man spelar liksom.
En fråga till Kalle här. Från Jakob LFC. Hur kan Janushai, som enligt dig är en större talang än Sterling, vara kvar i Manchester United när Sterling säljs för 49 miljoner pund?
Ja, alltså jag tror det var hösten för 2 år sedan som jag fick frågan vem som var den största talangen. Och då var ju Janushai glödhet. Mm. Och Sterling var inte lika het just då. Men han hade börjat. Och där och då kände jag nog att Janushai var... kanske hade bättre potential, men som så många gånger och som i många andra fall så kan ju en spelare bli omsprungen, och det har ju skett i det här fallet.
Så att, men hade han varit engelsman så hade han ju fått fler chanser också, känns det som. Det känns som han hade varit ett ganska hett byte på marknaden nu också, i så fall.
Då hade han ju sålts för ganska stora pengar.
Absolut.
Mm. Bara på det han gjorde i United under den perioden.
Och han hade fått fler chanser i United nu också för att det hade varit så viktigt.
Mm. Janne Waldenheid.
Andra sidan går han väl som egenfostrad, va? Gör han inte det?
Gör han bra, gjorde jag.
Han gör det?
Ja.
Ja, då är det märkligt. Men sen finns det ju en ekonomisk aspekt i att ha engelsmän också som de fortfarande tycker är rätt viktigt. Marknadsmässigt är det
Så är det.
Så de värderas fortfarande högre.
Janne Waldenheide vill att vi placerar en målvakt i Everton. Kanske en andra målvakt från Manchester eller London. Om ni får välja helt fritt och placera en målvakt i Everton.
Caballero.
Den gillar jag. För Caballero förtjänar bättre än att sitta på bänken bakom Joe Hart. Det gör han. Mm. Det är vi överens om. Nästa fråga. Kommer City att värva någon anfallare? Både Dzeko och Jovetic verkar vara på väg ut. Eller satsar man på Nacho? Skriver Erik Tektor.
Ja, Dzeko verkar ju inte vara på väg ut. Om det är prislappen de satt på honom så blir han nog kvar. Jovetic borde ju gå, så är det ju, men han var ju överflödig också.
Jag är förvånad att Jovetic inte har sålts vid det här laget.
Ja. Men
det tyder ju någonstans på att intresset inte är så stort för honom. Ja.
Tor Hakefjäll skriver: hur oroväckande är det att Jorge Mendes har den makt han har?
Alltså, allt det där är oroväckande. Hela agentsystemet är oroväckande. Det liksom dränerar ju fotbollen på pengar som hade kunnat stanna inom fotbollen och användas till betydligt bättre saker. När dessutom klubbar lägger sig ner och låter agenter styra blir väldigt kortsiktiga projekt, så det kan ju krascha fullständigt. Som vi sett i Monaco-fallet där Jorge Mendes ju tog alla pengar han kunde få, och sen bryr ju inte han sig egentligen om hur det går för klubben. Så att det är en vidrig utveckling som mycket annat inom fotbollen.
Anders Linder undrar lite grann om Antoine Griezmann, som ja, det har varit lite tyst om på sistone. Vart skulle man vilja ha honom? Och jag gissar på att han gärna hade sett honom i Chelsea, för han är Chelsea-supporter.
Ja, då är den där bänkplatsen längst ut.
Ja, det är svårt att se att de skulle köpa. Han är för bra för att liksom
Sitta på den bänkplatsen.
Ja, så ta den rotationsrollen som det blir där. Så att jag tycker stanna. Det ja, tycker absolut. Jag är en bra lösning för hans del.
Temon Okojevo skriver: Kabay till Palace. Årets övergång alla kategorier? Frågetecken.
Ja, men det är i alla fall lite uppseendeväckande att Palace ror hem
Pardew-effekten.
en sån spelare ändå från PSG. Det är ändå häftigt. Jag menar, det är inte så många år sedan som Palace slogs för sin existens överhuvudtaget. Nu är de liksom ett lag som slutar i mitten av Premier League och som värvar Johan Kabay från PSG. Det har hänt en del där, så det är klart att det är häftigt. Sen är det ju sådär med när lag ska ta på sig en lite större och finare kostym, så är det inte alltid det lyckas. Alltså Palace har varit ett otroligt bra, hårt arbetande lag. Nu om de tar in Kabay så har ju han en annan typ av egenskaper, och det är inte säkert att det liksom automatiskt gör att Palace blir så mycket bättre.
Men man vet den lönelösningen också, den gick till. Alltså, för han låg ju, man kan väl utgå från att han låg högre i PSG, men det måste ändå vara en enorm ansträngning från Palace att ändå ta över den.
Mm.
Och man vet ju när han gick till PSG var han ju stek. Det talas ju liksom om de största engelska klubbarna, att de var med i leken och PSG vann för att skulle hem dit. Men jävla vad snygg matchtröja de hade också. Jag har inte sett den innan. Det var ju helt briljant. Mm. De har ju liksom integrerat reklamen på att, nej fy fan, jag blev så lycklig när jag såg den här spelpresentationen. Mm.
Anders Fyr skulle gärna vilja veta vad ni tror om Villas silly sommar och vad truppen räcker till nästa säsong. Tim Sherwood, vart kan han styra?
Jag vet inte, det är så mycket som hänger på här nu med Ron Flair och Benteke. Så. Lämna Benteke så betyder ju onekligen väldigt mycket för laget i våras. Då måste de ju ha in en ersättare där, och jag är inte så säker på att Michael Richards är lösningen i försvaret. Där.
Fast han sjöng väldigt fint på sin.
Jag är säker på att, ja, precis. Scott Sinclair liksom får utväxling där. Så att, svårt att säga. Vi får nog återkomma till det när vi börjar summera fönstret.
Victor Möller, vilken blir sommarens största övergång? De Gea? Frågetecken. Zlatan? Frågetecken. Di Maria? Frågetecken. Någon annan? Frågetecken. Utropstecken.
Jag tror Di Maria kommer bli av, känns det som. Jag tror fortfarande att De Gea också kommer bli av. Sen blir ju De Gea mindre summa eftersom han är målvakt. Di Maria kan ju bli hur dyr som helst. Så att, men rent prestigemässigt, man väntar ju fortfarande på någon slags bomb mer. Alltså.
Men De Gea, en av världens absolut bästa målvakter, från en storklubb med Manchester United till Real Madrid, som ska ersätta Casillas. Men om man väger in med prestige och allt det där, så skulle han gå, så tror jag att man kan säga att det är den största övergången.
Här har vi Hampus som förutsätter, eller hoppas får vi gissa, att Di Maria blir kvar. Och han undrar om Di Maria i så fall kommer att blomstra i en friare roll och med ett starkare och mer balanserat mittfält bakom sig.
Det där är ju svårt att säga. Vad ska han ha för roll i det här systemet de använder nu? Ska han vara en av de där två centrala spelarna? Ja, det borde han kunna vara, tycker jag. Ska han vara ytter? Ja, det hade han kunnat varit om han hade varit i den formen han var i Real Madrid. Mm. Men inte som han var i våras. Då hade han ju nästan tappat sin förmåga att slå de där inläggen som var så sylvassa under hösten när han kom. Så att, jättesvårt att bedöma. Det beror på helt på vad liksom, om man har huvudet på rätt plats när han kommer tillbaka till försäsongen nu. Om man nu kommer tillbaka till försäsongen.
Ja, han måste ju vara en bärande spelare också. Annars är det inte värt att ha den lönepost eller den sortens spelare. Så det ska inte vara någon som tar en roll bara. Utan...
Nej, och han spelar ju på ett sätt. Han söker ju den där avgörande passningen, ja, och sådär. Så att du, ska du foga in han så måste du ge han en nyckelroll. Och han är ju så pass bra så att han kan ha den rollen, ja, i Manchester United. Men det handlar ju mycket mentalt om han liksom...
Det var väl Reals problem också, just att han var tvungen att ha en nyckelroll. Cristiano Ronaldo var tvungen att ha en nyckelroll. Gareth Bale skulle få en nyckelroll.
Där tycker jag ändå liksom att han var väldigt anpassningsbar i Maria. För ena, liksom i början spelade till höger, gjorde det väldigt bra, var framspelare. Sen klev han in centralt och klarade det väldigt, väldigt bra. Jag trodde att han skulle klara av att göra det i United också. Mm. Liksom att, och det gjorde han ju i 4 matcher ungefär.
Då var han ju jävligt bra.
Då var han väldigt, väldigt bra.
Jonathan Lund, gissar att han är Dortmund-supporter. Hur stor är sannolikheten, risken att Royce lämnar Dortmund i sommar för spel i England?
Jag tror inte, alltså jag tror ju fortfarande som sagt att han har möjlighet att gå därifrån, att det finns någon slags deal någonstans som gör att han ändå får välja lite. Men jag vet inte fan om han ger upp Dortmund nu för att gå till England, för att gå till liksom ett Arsenal eller Liverpool, det tror jag inte på. Det är om det skulle komma ett jättebud från någon av de ännu större klubbarna, och det känns ju fullständigt osannolikt från just England. Jag tror att han kommer vara kvar i Dortmund ett år till och fortsätta drömma om Real eller Barca eller något sånt där. Mm.
Dan S, apropå McCarthy som ryktas till Tottenham, vi snackade om det tidigare. Är han verkligen värd 20 miljoner som är prislappen?
Ja, det är mycket, men om du tittar på vad andra spelare går för så skulle jag säga att ja, det är väl ett tecken i tiden. Det är de pengarna. Förut hade han kostat 15, ja, men nu är det 5 till för att han är brittisk och för att han...
Och de har lättat FFP och omsättningen har ökat. Eller ja, TV-pengarna ökar. Ja. Allt ökar. Då ökar spelarna också.
Isak Svarén, vad händer egentligen med bensinmacken? Vart hamnar han?
Jag hoppas att bensinmacken gör ett år till i FC Köpenhamn. Han kommer precis dit. Det känns risky business att flytta redan nu. Sen tycker jag att han ska gå till ett bra lag i Premier League. Han har drömt om Premier League, han gillar Premier League, han vill till Premier League. Den chansen borde dyka upp om han fortsätter följa den utvecklingskurvan han legat på hittills. Då tror jag att han har alla möjligheter. Och då ska han inte gå till Liverpool, utan då ska han nog hellre gå till Tottenham, varför inte? Någonting sånt. Mm. Då hade Erik Nya fått panik också, han hatar svenskar i Tottenham, så det hade varit kanon. Vad en sån sa.
Henrik Canusson ställer en annan intressant fråga. Varför dör Arsenal-stjärnornas karriärer när de lämnar klubben? Läs Nasteri, Hleb, Adebayor, Vieira, Van Persie, Henri med flera.
Nej men alltså Wenger är väl väldigt duktig på att veta när han ska avyttra sina spelare. Han vet, han tittar med ett skarpt öga och ser när de börjar dala i hans Prozone-program där han ser hur många löpmeter de springer. Så att jag tror helt enkelt att han har väldigt bra känsla, Wenger, för när han ska släppa spelare. Och ibland blir det, oftast blir det väldigt, väldigt bra, och ibland blir det kanske någon där man gör fel då. Men
sen Van Persie var väl, gav United det United ville ha av honom, så det var inte...
Ja, framförallt gav han ju det Alex Ferguson ville ha under sitt sista år i klubben. Precis. Han ville avsluta med en ligatitel, och han skulle ju avsluta året innan, var det ju sagt, liksom bakom lyckta dörrar. Men så tappar de ligatiteln där, och då var han tvungen att köra ett år till. Och vad gör han? Han lägger en jättepeng för att få Van Persie, som han vet inte kommer att kanske hålla hela kontraktslängden ut. Ja. Men han fick sin ligatitel, och man kan inte säga, det, liksom, det kommer divideras nu om nu när han säljs till Fenerbahce, liksom, om det var fel att värva han. Jag tycker inte det var fel att värva han, men jag tycker inte det var fel av Arsenal att sälja heller.
Nej.
Det var det var inte fel av av United att sälja nu heller.
Nej,
nu det var ju liksom, så att det var en affär med många vinnare där också.
Alla fick precis det de ville ha. Ja.
Marcus Persson, Johnson till Stoke, succé? Frågetecken. Hur tänker Shaqiri som inte vill till Stoke?
Alltså Johnson till Stoke är ju en sån där som jag tror kan bli lite flopp. Han har varit så jävla dålig under en längre tid. Och jag är inte så himla säker på att han bara går rakt in och startar det.
Kristoffer Borggren, hur bra kan Firmino Coutinho bli om de får en bra anfallare framför sig?
Alltså, man ska vara lite försiktig med att hypa Firmino överdrivet mycket. Liksom. Det är en jättebra spelare, finns ett jättepotential. Men man ska inte tro att han ska gå in och liksom ha någon bärande roll direkt. Man får ge honom lite tid, tycker jag. Det blir ju den hypen. Coutinho, om han fortsätter utvecklas, ska ju bli fantastiskt bra. Och sen är det väl den där, om de behöver den anfall, om Sturridge kommer igång, så vet fan.
Ja, jag vill ju tro att han ska vara hel nu. Mm.
Daniel Lord Svensson.
Ja, bra namn.
Ja, faktiskt. Gissa att han är Arsenal-supporter kanske?
Ja, eller så gillar han bara vacker fotboll.
Ja, exakt. Finns risken att Uniteds värvning av Schweini är överskattad?
Vi pratar ju, men det är lite sådär, alltså åldern gör ju att det inte är så här som man satt, det ska hyllas som fönstret värvning, för det är det ju inte. Mm. Men United har ju skrikit efter en, liksom en pålitlig in i mitt fält där. Kan man få 3-4 år av Bastian Schweinsteiger på det, då är ju det värt de pengarna, tycker jag, alla dagar i veckan.
Ja, jag är inte säker på att man får 4, men säg att man får 2 bra år, så, ja, så är det ju också bra, tycker jag. Alltså,
det är ingen övrigt dyr spelare heller liksom.
Nej, det är en okej peng och han tjänar en stor lön, ja, i och för sig. Men samtidigt är det bara att titta på vad spelare kostar idag och vad de tarvar för löner. Och det första tysken någonsin är i Manchester United. Det är klart att de någonstans får något form av marknadsvärde, ja, tack vare det. Det är svårt att bara räkna på kostnader. Alltså, ibland glömmer man de där intäkterna de gör på att värva bra spelare också. Mm. Så att jag tycker det är en okej värvning. Det blir intressant att se om han själv får den där nytändningen, ja, i en ny miljö, för det kommer han behöva få.
P.A. Karlsson skriver: hur påverkar Spurs nya arena deras värvning av detta fönster? Nästa säsong spelas typ på Wembley. Är det en fördel / nackdel?
Alltså, arena hype på sikt brukar ju vara bra. Så är det ju. Framförallt första åren. Sen får de ju förhoppningsvis inte nytt kapital, men så jag tror, alltså, man ska aldrig, arenor är ju alltid bra att förnya och förbättra, och vi fick ju Friends i Stockholm som alla hatat och liksom pissat på, men kollar man AIKs publiksnitt så går det ändå bättre, så att det är aldrig fel att byta arena, även fast man har lite historiska kopplingar såklart.
Kasper von Sivers: vad behöver Spurs köpa för att bli ett hot? Anfallare, frågetecken.
Nej, det tycker jag inte.
Hoja de Bajor, för fan.
Så vidare Harry Kane är kvar och spelar med en anfallare, så ser jag inte att det där skon klämmer. Jag tycker att de behöver kanske lite mer rutin, etablerad klass i sin elva, istället för att ha de här spelarna som är liksom nästan spelare.
Det som är så svårt att köpa, det vill de hoppas, ja, att nästan spelarna blir.
Ola undrar: Mika Richards, är han slut eller finns det något kvar att plocka ut?
Ja, det är fortfarande som huggen ur granit, om du ser han på badstranden. Men, men om han är en så bra mittback, det vet du fan om han har varit någon gång egentligen. Förutom den där matchen i när han var 19 bast och tog ner Carlos Tevez på Etihad. Men nej, jag tror inte att han kommer att liksom lyfta i Aston Villa. Han kommer säkert göra lite som Richard Dunn var i den klubben. Han kommer göra matcher där han är fullständigt kolossal i eget straffområde, och sen kommer de där matcherna när han gör enkla misstag och
sen vinner självmålsligan.
Ja, kostar sitt lag liksom poäng, tyvärr. Jag tror det.
Då, mina herrar, har det blivit dags för mig att tacka för att ni kom in idag. Det var 2 timmar och det kändes som att det behövdes, eller hur?
Ja, det var lite avhandla. Mm.
Ja, fy fan. Ja, när vi diskuterade punkterna innan så hade du ju svinmånga. Man bara, alla de måste vara med. Bara, men det då? Men det då? Men det då? Men det då?
Och nu har vi gjort ett försök att ta en liten bråkdel av allting som har hänt de senaste dagarna. Det har ju varit alldeles galet och det känns så bra att vi gjorde 2 timmar i alla fall. Nu har vi satt ribban här lite grann.
Nu blir det 3 timmar nästa vecka.
Exakt. Tack så mycket för att ni kom in, grabbar. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Hej.